Okej, välkomna till dag två och säkerhetstracket. Idag så har vi på agendan då hur man kan skydda sig mot lite av de här attackerna som vi har sett igår då. Hotbilden som vi har. Ska vi titta på vad det finns för verktyg för att motarbeta det här då. Och då har jag Martin och Martin. Martin Englund som är jobbar med säkerhet på SAN och då på koncernnivå. Så att han reser runt i världen. Och därefter så har vi då Martin Fredriksson som jobbar på Carmen Systems som systemarkitekt. Och då låter väl Martin börja då Englund.
Ja, så jag hoppas min röst bär. Det var någon som tyckte det var en bra idé att bjuda mig på whisky igår kväll. Ja, jag ska prata lite grann då om att bygga säkra nät och varför det inte räcker att bara gräva en fin vallgrav längre som vi har gjort de senaste åren. Kort så tänkte jag börja med att berätta lite grann om SAN IT. Det är som sagt att SAN känner de flesta till, men SAN IT, vad vi sysslar med, är inte lika välkänt. Och så nu får lite bakgrund till de problem vi brottas med. Och sen gå in på då problemställningar vi har sett med vårt nätverk. Och så några lösningar som jag har kollat på. Och sen en summering av det hela. Så, SAN IT då. Vi sköter SANs drift internt. Nu är ju mycket outsourcat till andra företag. Men det är fortfarande en kärna som designar och övervakar alla våra datorer och nätverk. Och Swan då, som vi kallar för vårt interna nätverk, började som labbnätet för TCP-IP-utvecklingen för den här många år sedan. Och användarvänlighet har alltid fått gå före säkerhet. Och den har växt väldigt, väldigt fort. Vi har miljontals datorer på nätet internt. Och ja, kort historik här då. 1985 så hade vi bara lokala nätverk. 1987 så började vi med det första Swan Phase 1, när vi började rota trafik i USA. Och sen har det bara växt och växt och växt och växt. Och fram till 1995 så körde vi faktiskt allting på våra egna grejer. Då, när vi outsourcade till MCI, då bytte vi från SAN-maskiner till Cisco-utrustning. Och sen har, här hade jag tänkt visa en liten del av nätverket, men sen har tydligen någon har ätit upp texten. Men så här i alla fall ser nätverket ut i USA. Så, problemställningen då. Vi har ett nästan platt nätverk. Det är nästan så platt man kan få det. Utan någon som helst segregation, en sanning med modifikation då. Vi har några DMZ och lite sånt där, men det är liksom det mesta som är vänt utåt. Inåt så har vi nästan ingen segregation alls. Och otillräcklig behörighetskontroll. Jag tror jag har formulerat om den här meningen många gånger för att våga säga den högt här. Och det är sånt här, det var otillräcklig behörighetskontroll på nätverksnivå. Vi vill få bättre kontroll på vem som har tillgång till nätverket, vem som är vem och vem som har tillgång till vad. Att när du väl har klivit in i en SAN-byggnad så kommer jag, vilket kontor jag än kommer in i, så ser det likadant ut. Det är bara att jag pluggar in min laptop och sen så är jag ute på nätverket. Och mitt jobb då, som min chef tyckte var en lämplig straffuppgift åt mig, att kolla om inte vi kan fixa det här problemet. Så jag börjar med att titta på hotbilderna då och analysera dem och börja kategorisera dem. Och En av dem som är väldigt vanlig, det är just att någon behöver, jag behöver en till port på mitt skrivbord. Springer de iväg till närmaste datorbutik och säger, ja, jag behöver en switch av något slag här för att koppla in en till laptop på skrivbordet. Ja, men ta den här VLAN-switchen, den kostar bara 100 kronor mer än en vanlig switch. Jaha, jättebra. Knallar de dit, pluggar in den. Och så har de ingen aning om att de just skickar ut interna nätverket ut på parkeringsplatsen. Det är alldeles för ofta det händer. Så har vi folk som jobbar hemma, som jag, som jobbar hemma 100% av tiden. Och många av dem då jobbar hemma på dåligt patchade maskiner, på utan brandvägg och utan viruskontroll, vilket gör att de blir infekterade när de sitter på internet, och så man slår på VPN:et för att komma in på det interna nätverket, och börjar de spy ut sina saker på insidan. Sen eftersom vi outsourcar rätt mycket då, så behöver ju de personerna få tillgång till nätet. Till exempel vårat nätverk sköts, eller lokala nätverk sköts av AT&T, så att då har vi AT&T sitter på våra nätverk också. Och sen har vi en massa partners som vi kopplar in på våra nätverk också, för att kunna hämta data direkt ifrån våra databaser. Så att bilden är ju väldigt komplicerad. Så ja, vad kan man då göra åt de här nya hotbilderna då? Framförallt det jag har tittat på är, ja, vad gör vi åt VPN, VLAN, partners, outsourcing, plus att jag kan i vilken sandbyggnad som helst knalla in med en laptop, bara plugga in mig och komma ut på nätet. Det man ser är att traditionell nätverksstruktur funkar ju inte längre. Det är liksom, vi har några miljoner datorer på insidan, så att det är liksom ett eget internet i sig. Så vi har ingen tydlig in- och utsida heller, med tanke på att vi kopplar ihop oss med AT&T, med alla våra partners och så vidare. Så att ja, vi har kvar ringmuren, men tagit bort portarna. Så lösningar då, det som har varit viktigt i vår, från vårt håll då, det är framförallt kostnad då. Det var en sak som sa, ja, gärna fixa det här, men det får helst inte kosta någonting, och det ska gå rätt fort att implementera, för det är ett, det kostar oss pengar att vi inte har kontroll. För när någon kliver in på ett sandkontor med har tagit sin hemma laptop infekterad med virus, pluggar in den där, så börjar den ju spy ut saker och infektera andra. Då måste vi springa och leta reda på den där laptopen, och det kostar en del. Plus att vi vill ha en plattformsoberoende lösning, eftersom vi uppmuntrar folk att använda sina egna saker. Så att vi har Windows, Mac, Linux och Solaris som körs på skrivborden. Och det behöver ju kunna skala då också, eftersom det ska funka i 170 länder och gärna kunna styras centralt. Så börja då med rätt lösning på problemet. Det är ju segregerade, att inte ha en enda stor ankdamm där man slänger alla saker. Och det gör ju också att segregerar man nätverket, så blir det mycket motståndskraftigare mot attacker. Om man pluttat ut sina servrar lite här och var i nätverket, och så får man in en mask, då ställer det snabbt till problem. Och segregerar man, så blir det också väldigt lätt att stoppa infiltrering på välvalda ställen. Men det kräver då väldigt mycket resurser att i princip riva upp allting och lägga, och så kabla om det igen, och ta alldeles för lång tid att implementera. Så även om det är det här jag skulle vilja göra, så är det inte vad vi kommer att kunna göra. Så bilden till vänster, det är hur det ser ut just, så ser det ut just nu. Vi har servrar, labb, DHCP-nät, huller om buller om vartannat, och skulle vilja flytta ut det så att servrar hamnar för sig, labbnät för sig, det vill säga liksom klientnäten för sig. Dit kommer vi kanske ändå. Sen tittar vi på, kan man använda då IPsec för att skapa bättre koll på vem som kommer in på nätverket. Och en test vi gjorde då var just att använda IPsec med CA-utfärdade certifikat av vår egen CA. Så att har du inte IPsec igång så då når du ingenting på det interna nätverket. Och det är väldigt bra då. Det reducerar behovet av perimeterskydd. För har du inte, pratar du inte IPsec med rätt certifikat så pratar inte vi med dig. Så att du får ju en logisk segregation av nätverket. Och IPsec finns dessutom till de flesta operativsystemen. Så att det är en möjlig sak. Men problemet är att det är svårt att göra en gradvis driftsättning av det här. Det är svårt att liksom smyga igång det. Och att samtidigt rulla ut, dra igång IPsec på ett par miljoner datorer, det är minst sagt komplicerat. Så att det är inte heller någon lösning som vi kommer att kunna använda. En tredje lösning som vi tittar på var att använda 802.1x. Och jag vet inte hur, om alla känner till vad det är. Så att det är i princip att när du pluggar in dig på en nätverksport så kräver den autentifiering av dig innan den släpper ut dig på nätverket. Och då finns det såna här funktioner som att ja, om du inte kan autentifiera dig så hamnar du på då ett separat VLAN, då ett enkel VLAN med begränsad tillgång till det interna nätverket eller till exempel på internet. Och det här är en rätt lovande sak. Problemet är då att vi saknar klientprogramvara för vissa plattformar. Plus att vi har på vissa ställen så har vi rätt gamla switchar. Det kräver då att vi ska uppdatera antingen mjukvaran eller hårdvaran också i vissa fall. Så det kostar ju en del. Och det skulle se ut ungefär sådär då, att då kan man lyfta ut DHCP-näten, de som egentligen ställer till mest problem, för det är där folk kommer och går med sina dåligt konfigurerade laptops. Och en fjärde lösning då som vi tittar på, det är så här, ja, Captive Portal. Det är så här, samma sak som körs här nu för det trådlösa nätverket, att du blir tvungen att identifiera dig via en webbsida innan du släpps på nätverket. Och det är väldigt enkelt att driftsätta och det är också en segregation av nätverket. Men det blir ju snabbt ganska dyrt om du ska, ja, ett par hundra kontor räcker nog inte. Vi har någon över 1000 kontor. Ska du köpa en sån där burk till varje kontor? Och ett annat problem är att eftersom vi har så pass blandat på nätverken så sitter det ju en del labburkar och servrar ute på de här nätverken, vilket gör att ja, hur när jag vill installera en ny maskin så pluggar jag in den på DHCP-nätet och startar en jumpstart-installation mot en server. Och den typen av funktionalitet kan de inte ge de här Captive Portal-lösningarna. Så, det är sagt att vi håller fortfarande inte klara med den här utredningen. Jag skulle egentligen ha, jag blev inbjuden att åka till mina kollegor i USA nu i fredags och gå igenom all, vi har haft, kan det vara 10 olika leverantörer av lösningar på det här som kommer och visar allting för oss. Så att vi fortfarande inte klara med utvärderingen. Så hur ska du då, när ni själv bygger ett nytt nätverk, hur ska man göra då? Och det är just segregera det från början. Om man, det är för svårt och för dyrt att göra i efterhand. Hade vi ja, stoppat servrarna för sig och klienterna för sig och så vidare, då hade vi inte haft, alls haft den här huvudvärken. Och om ni outsourcar drift av nätverk och av servrar, se till att säkerhet finns med i outsourcing-kontrakten. För det är sånt som har bitit oss. Att, ja, till exempel att vi får betala extra ifall vi vill slå av en switchport för att det sitter en maskin inkopplad som spyr ut virus på nätverket. Och det glömde vi ta med i kontraktet. Så att det är klart att då säger ju vår glada leverantör att ja, men det kostar ju pengar om vi ska disabla den här switchporten. Och när ni då har segregerat nätverken, så då kan ni sätta in någon slags filtrering i de här skärningspunkterna. Och antingen kan man ju klämma dit en brandvägg som bara stoppar, eller så kan man använda någonting då som till exempel Upgate för att skapa mycket bättre kontroll på vem som har tillgång till vad. Och framförallt då, lita inte på klienterna som sitter på internt. De är, eller, litar ungefär lika mycket på dem som jag litar på dem som kommer från internet. Så ska vi vänta med frågorna till på slutet, antar jag.
Vi har chans för några frågor här, om det är någon som har någon direkt fråga gällande här. Annars tänkte jag att när Martin 2 har tagit in presentation, så kan vi köra alla frågorna till båda två samtidigt då. Men är det någon som har någon spontan fråga nu direkt, som just runt den här presentationen?
Om jag får några pengar? Ja, jag har faktiskt fått pengar nu till att, ja, de har insett att det kostar faktiskt pengar att lösa problemen.
Okej. Okay. Då tackar vi Martin Englund då, till att börja med. Och hälsar då Martin Fredriksson upp. Välkommen upp. Då ska vi se här. Vi hittar en presentation. Sådär då.
Förstörde du den? Det skulle ju vara hemligt vad det ska bli där. Nu såg ju folk. Såg ni vad det blev där, eller? Nej, vi låtsas det. Lalalalalala, jag såg in. Hör ni mig? Nej. Hej. Det är så här, det brukar alltid vara nätverksfrågor. Jag bara säger jättebra. Alltså, titta nu på Martin 1 då. Det är skönt, jag har aldrig varit Martin 2 förut. Men tänk nu på Martin 1 sa här, för att det är ju sånt som jag vet inte om någon har hört mig prata. Jag har försökt prata om det här i massa år. Och samma frågor här med segmentering och uppdelning i säkerhetszoner och så. Det är ett väldigt, väldigt lätt sätt faktiskt. Även om Martin tog upp att det kostar pengar. Ett väldigt lätt sätt att bygga bra säkerhet. Så att, tänk på detta nu. Och jag tycker det är mycket bättre att äntligen få lite praktiska grejer också. Jag brukar bara stå och flumma om det. Kanske därför ingen lyssnar. Okej, jag ska flumma på en annan nivå idag. Jag tänkte så här att det är inte bara nätverk vi ska bygga då, utan för att få säkra system överhuvudtaget, så måste vi faktiskt börja titta på applikationsnivå. Så det är där jag ska beskriva idag. Jag ska ta upp med er, för er, vad jag som systemarkitekt, som är en väldigt odefinierad titel egentligen, fick för utmaningar och ett antal lösningar som jag har definierat för att bygga ett helt system på Carmen Systems där jag jobbar idag. Och då kallar jag detta, det kommer bli högt och lågt lite grann. Det kommer inte vara jättemycket så här att ni kommer att lära er exakt hur man gör saker och ting. Utan vad jag vill är att förmedla en slags känsla över att de som bygger de här stora systemen, vad de tänker på och vad de ska tänka på. Och det är inte bara viktigt om man är systemutvecklare själv, då är det ju jätteviktigt. Men även om man ska integrera system på sin nuvarande plattform. Jag stöter på det väldigt mycket när jag är ute nu och vi ska installera system och integrera med befintliga andra system, databaser och så vidare. Att de som jag pratar med kanske inte riktigt har full koll på läget själva då. Det är rätt stödigt att säga så. Det betyder ju att jag har full koll. Det säger bara för att ni ska känna en sån här skön trygghet att ni kommer att lära er så mycket av mig nu. Och det är lite grann också, upptäckte jag att jag är ju nätverks- och säkerhetsexpert, har jag titulerat mig som i många år. Och så kom jag in på ett företag där det var en massa systemutvecklare, och de tänker inte i dataformat och protokoll, de tänker i API-er, applikationsprogrammerare interface alltså. Och det är en jädra skillnad alltså. Så jag kallar det här, undertiteln här är A network and security expert in API land. Det är på engelska här förresten, som ni kanske har sett i början då. Jag ska prata på svenska. Så det, ni får, det kanske blir jättejobbigt för er nu så här på morgonen, men ja. Och det här, förresten, någon som känner igen den här bilden där? Ni ser inte detaljerna. Det är sån här, jag är väldigt högkulturell också, så jag tog med en ritning från Leonardo da Vinci då. Så vad vi får med då, om man ska kombinera, alltså det är arkitektur. Arkitektur plus säkerhet. Ja, i vårat fall så får man en avokado. Och det är inte helt självklart för alla här inne varför man får det då, men det är så här att jag kommer att introducera väldigt, väldigt snabbt vad vi gör för någonting. Och då är avokadon så att våran bild, vi har en kärna som har våran kärnprodukt, och sen så lägger vi på lullullet som är det avokadoköttet runt. Och jag hade lite problem med det här först. Jag tänkte när jag skulle skriva en presentation att okej, det är jättekäckt liksom. Det är ju det här för nya företaget har kommit till då, avokado. Men så kom på att det är säkerhetsmässigt helt perfekt. För kommer ni ihåg det när firewalls kom? Då gjorde man ju a hard shell around a soft squishy middle. Alltså ett hårt skal runt en mjuk intern grej. Och det är ju fel, sa vi då. Bu, vad dåligt. Och så har Martin förklarat att så går inte att bygga heller en firewall. Och så allting är öppet i mitten. Utan man måste ju ha säkerhet på djupet. Och här, avokaden är ju precis tvärtom. Det är ju en hård kärna, va? Och så lite soft squishy lullull runt omkring. Nej. Ja, men jag tyckte i alla fall att det var väldigt bra. Okej. En kort introduktion till vad Carmen gör. Och sen lite grann då, när man tar kontroll över detta, ett antal vyer som man måste ha då från ett systemarkitekturperspektiv. Och sen vilka steg har vi tagit i rätt riktning då, hur löser vi det här problemet? Och först om vi tittar på vad vi gör då, så gör vi en jag måste titta ibland, för ibland blir färgerna fel då, som nu till exempel. Men det här är liksom hela vårt problem då. Vi bygger en airline in the, eller det här är målet, att bygga en airline in the box. Vi bygger ett antal produkter som är det här en pekare? Så.
Andra hållet.
Sköt mig själv. Vi bygger ett antal produkter för att stödja processen. Vad vi gör är att vi planerar besättningar, kan man säga. Vi planerar besättningar som ska flyga på flygplan eller åka på tåg också. Nu är detta airline in the box. Så att, det där, huvudsyftet har väl varit flygplan från början då. Och vad vi gör är att vi försöker ta hand om hela den här processen då, och det är ganska komplext. Alltså det området som vi jobbar inom är matematiskt eller tekniskt, kallas för operations research eller optimization. Och det är inte optimering av kod, utan det är optimering av från ett matematiskt perspektiv. Vi har ett antal produkter då från här borta som är i framtiden, när vi har manpower planning och vi planerar hur nätverken ska se ut, hur flygplanen ska hänga ihop och så vidare. Och så kommer vi in mot pairing och rostering. Det är två termer som säger att här sätter vi upp besättningar, anonyma besättningar utifrån en tidtabell. Här sätter vi namn på dem. Här börjar folk bli sjuka och vi måste underhålla dem. Och här någonstans ska vi börja flyga med dem. Och då måste vi på något sätt lösa alla konstiga problem som uppstår precis samma dag alla ska flyga. Och sen efteråt så måste vi analysera och rapportera och få feedback och så. Det här är ett ganska svårt problem, så att det är ganska fräckt att vi har liksom massa datorer som beräknar massa stora saker och så här då. Och det gick, så länge vi höll på med bara pairing och rostering, vilket är våra huvudprodukter, då var livet ganska enkelt. Så det en fil in, en fil ut. Vad som har hänt efter det är att vi har gått in och ska täcka in hela den här processen, och då betyder det att då måste vi bygga databaser, vi äger data. Helt plötsligt ska vi integrera oss med och ofta ta bort befintliga gamla datasystem, typ gamla IBM stordatorer och sånt. Vi ska ta över datamängden sånt. Det är ett rätt spännande problem då. Så ser det ut. Här är någon slags animering som bara händer, jag har ingen aning. Den är snart klar. Vi har vår kärnprodukt, och det är det här med avokado då. Där vi har all vår programkod. Sen så är det ju så att alla bolag har ju olika regler för laglighet, till exempel legality. Vad är det som är lagligt att göra? Fackföreningsregler, lokala regler om hur man får flyga och så vidare. Och då har vi ett språk som heter Rave, helt oviktigt egentligen i det här sammanhanget, men som vi använder för att customisera detta. Så att vi har en kärna som delas av alla våra kunder. Våra kunder sen har då olika customiseringar, och det är alltså ett programspråk som vi har, så där de själva eller vi hjälper till att uttrycka alla regler då. Och det är himla starkt, så det gäller alla våra produkter. Okej, det här var basen. Okej, varför ska vi nu ha en arkitektur då? Vad är det som är fel med den här bilden? Ja, det är ju pinsamt att ni känner ju igen den här bilden. Det brukar vara den som ni tittar på era företag ibland. Kanske inte alla då, men Jag får igenkännande leenden från flera i salongen i alla fall. Det här är ju förstås en anonymiserad bild då. Det är inte så att det här är... Men det är faktiskt taget från en kunds nät. Fast då var det 4 gånger så många lådor i. Det enda jag har behållit som är sant, och det är att det var 2 stycken stora legacy-databaser här. Det var ett antal andra. Varenda nästan låda här har sin egen databas och så vidare. Och det här ska då byggas ett system av, med säkerhet. Vi ska ha någon determinism i det här systemet, att rätt personer får komma åt rätt data. Efter 9-11 så är det ganska viktigt också med skydd. Och vi pratar med våra tyska kunder, så har de... Ja, de är helt absurda när det gäller skydd av... Eller ganska bra, men alltså de går lite långt när det gäller skydd av personlig integritet. Där nere då, fackföreningarna är rätt starka och så vidare. Så att det är väldigt svårt att hantera det här. Och varför har det blivit så här då? Att alla har beroende med alla och alla läser från alla. Och det... Ursäkta. Det är för att man har haft ett brist på arkitektur, brist på regler. Man har tänkt mycket API:er faktiskt. Man har inte tänkt i protokoll och dataformat och hur data flödar i ett system. Man har liksom inte haft en skiktad lösning. Man har bara tillåtit, ja, till de här legacy-databaserna då, så har vi alltså haft då tillåtit SQL-snitt till exempel. Vi har SQL eller APPC eller någonting. Och så har man då sagt att ja, men det är bra att vi har SQL så vi kan prata med de här. Ja, då har vi A4 här som är en liten applikation, så Visual Basic-applikation eller någonting, eller någon av de här, så pratar SQL direkt med de här databaserna. Och så sprids det ut i nivån. Man kan kanske inte tillåta alla applikationer i hela systemet att prata på låg nivå med databasen. Bara ett exempel. Det är väldigt svårt att underhålla säkerheten i ett sånt här system också. Så det här är grundproblemet. Och vanliga lösningar brukar inkludera att man, ja, men okej, vi kör .NET. Då blir allting bra, va? Nej. Ja, det blir inte bra bara vi kör J2EE heller, för att ta andra sidan. Och det blir inte bra bara för att vi väljer någon slags message hub. Det är så här, vi kan inte välja bara, det brukar kallas för stjärnarkitektur, eller att man väljer en plattform och så vidare. Det räcker liksom inte. Vad händer med att göra saker och ting som... systemunderhåll, installation, nätverkssäkerhet generellt. Jag menar, det här räcker inte som arkitektur. Det är jättebra för applikationsutvecklare. Så här, vi kör på .NET eller vi kör på J2EE och så är allting liksom klart. Men det, vad jag påstår är att det är massa problem kvar som vi inte har löst. Och om vi då tittar på vad är vårat system då? Jo, vi har, och det, som en bakgrund, det här är vad jag är tvungen att göra. Och Det här är en första attack och en första uppdelning av systemet i olika delar. Och jag hoppas att ni ska kunna se syftet med att ha den här och några andra vyer då, systemarkitekturvyer, för att kunna ta kommando över situationen. Om vi tittar vad den här består av, det här är hela vårt system i någon slags på en nivå, kallat för en komponentgruppsnivå. Här har vi då data management and storage services, det vill säga filservrar och vårt data management, vår databas alltså. Vi bygger på Oracle för det mesta, men vi bygger allting med Postgres också, bara för att visa att vi inte är fast i en smet. Det liksom ligger här nere i botten. Vi har optimerings- och sådana servrar här, och vår RAVE-kod som då beskriver all laglighet som gäller hela systemet. Jag ska inte gå in på detaljer här, för det är inte intressant nu. Vi har applikations- och interface-servrar som ingår då en true interface i webbservrar. Vi har andra servrar som används för olika delar i processen och som vi stödjer. Vi har klienter ovanpå detta, och då stödjer vi webbrowser-klienter. Generic client borde stå thin client på, för det var det där. Och sen har vi en thicker client också, kallad studio-klient. Den kommer jag att prata en del om, för att den startar ju en del säkerhetsproblem med en gång också då. För att komma åt all data på utsidan så har vi en data integration services. Jag ska inte gå in mer på det, men som jag nämnde på förra bilden så är det, kan vi inte bara tillåta SQL-nivå access? Ja, okej, vilken nivå ska vi lägga oss på då? Ja, vi har definierat ett språk som heter DigXML. Det är ett XML-baserat query response-språk som innehåller säkerhetsfunktioner som man kan signera och man kan kryptera datamängden om man så vill. Men framförallt så är det en högnivåsätt att via den här komponenten i vårt system kommunicera med alla andra delar i vårt system. Så vi tillåter ingen SQL-access. Vi slåss som fan med kunderna som är vana att ha det, utan vi ska ligga på en XML-nivå. Ofta så kopplar vi det här DIG, Data Integration Gateway, till en MQ eller någon annan meddelande hub som de redan finns på företaget. Annars så rekommenderar vi dem att de ska bygga en, annars så bygger vi en åt dem. Så att vi försöker ta kontroll över den kommunikationssituationen med vårt system, och det oftast så leder det till att man startar att kommunicera på en högre abstraktionsnivå överhuvudtaget. Man slutar att prata SQL till allting. Man lägger sig på en meddelandenivå som är väldigt stark ur säkerhetssynpunkt att ligga på. Vi har ett block här som heter System Infrastructure Services, som är monitorering och management. Säkerhetsfunktioner centrala, våra accesskontrollsystems databaser, access control system, integration, det vill säga det som fint heter identity management och sånt, och det betyder att vi slår upp saker och ting i en extern LDAP-databas från vårt perspektiv, och det kommer lite mer till det också. Så att den här översikten då, den har blivit jätteviktig, och det fräcka är att när, om ni nu sitter i uppgift att integrera ett system som ni köper in, ett större system, om ni är systemadministratören, ni är, Så är detta också viktigt. Ni ska begära att få en arkitektur. Ni ska begära av kunden att förklara arkitekturen på ett sånt sätt att ni kan se, okej, det är så här de har tänkt. För det är rätt viktigt att förstå det. Ja, nu log några i publiken där, för så det händer ju aldrig, va? De har inte, eller ofta så saknas detta. Och det här är väl någonting som jag har fått bra poäng för, att jag liksom har börjat att ta tag i detta och visa att det är så här vi har tänkt när vi har byggt systemet ordentligt. Och en annan vy då, jag kommer att presentera några olika vyer här, det är att user interfaces. Och det här är väldigt viktigt i systemet. En av de största ställena, och jag kommer att återkomma till det i några tillfällen här, är när vi har säkerhet, är just vid användargränssnitt. Jag vet att användargränssnitt, det kan inte underskattas, eller inte överskattas med det här, hur viktigt det är ur säkerhetssynpunkt. För att, ni vet, man kan ha jättebra tekniska system i botten på allting, men om man inte talar om för användarna vad händer när jag drar en fil och släpper den på F-kolon? Har jag gett tillstånd till alla att läsa filen då, eller har jag lagt den i det där hemliga repositoriet? Förstår användaren alltid detta? Det behöver inte vara så enkelt som att dra och släppa en fil på F-kolon, men motsvarande funktioner, man måste tänka på säkerhet när man designar gränssnitt. Så vad vi har gjort är att vi har då ett antal roller här, besättningar, andra, managers, planerare, spårare får du heta på svenska då. Det är de som tar hand om folk som blir sjuka fram till, ja, och planerar om allting. En viktig grupp människor här. Utvecklare och administratörer. Alla har olika behov, och därför har de ett gäng olika sorters användargränssnitt. Portaler för crew och för andra, det är vanliga webbportaler. Och så vidare ner här till olika sorters gränssnitt. Vi försöker givetvis då, eftersom vi är sånt himla duktigt företag, göra allting med ett GU, ett look and feel och allt sånt där. Och det är viktigt också. Men framförallt så försöker vi titta på, eller vi tittar på vilka säkerhetsfunktioner som ska finnas i de här olika delarna då. Kopplingen här nere förresten är då till våra så services här. Och det här visar att det har varit en väldigt stark bild som har kunnat fånga alla på företaget också, att folk har börjat känna att okej, det här fattar vi, det här tycker vi är bra. Mina utvecklare då, vi är 70 pers som utvecklar våra system, så att de har börjat förstå att okej, det här var en jättebra bild. Tyvärr är det inte jag som har gjort just den här då. Tycker jag att det är viktigt att göra bra bilder, så kommer en annan att göra en bättre bild än jag. Det var lite irriterande, men käckt. En mer traditionell vy är ju den här då, och den här har ni väl kanske sett förut, hoppas jag, i någon form, i alla fall kanske det här, kärnan här. Det vill säga, man har nätverksnivå, så brukar jag alltid lägga till en nätverkssäkerhetsnivå, e-skalskyddnivå, och sen har vi någon slags applikationsbas, och sen har vi själva applikationen här uppe. Det finns ju lite olika modellgenrer. En vertikal här på den här modellen är ju säkerhetssupport eller säkerhetsstöd, där policy och utbildning och allting sånt ligger. Det här är en väldigt bra modell, tycker jag, och använt som, när jag har jobbat som konsult i många, många år, för att dela upp problemet. Sen kan det stå lite olika saker i lådorna här, och nu har jag dratt ut några förklaringar här. Och denna bilden är ju rätt ortogonal, kan man säga, mot den här bilden. Men det här beskriver ju komponenter i systemet. Det här är ju en helt annan skärning av problemet. Och den här är väl den som jag var mest van vid innan, att vi har skiktat i nätverkslager, kan man säga. Och det här är också då väldigt starkt att föra in den här i en organisation som tänker komponentbaserat, för att man då ska få koll även utifrån ett nätverksperspektiv. Och vad hör man här då? Jag ska inte bli långrande om det här, för det vi har redan pratat om. Liksom, vad behöver vi kunna då? Vi levererar ju ett system. Ja, men vi ska integrera det här systemet hos kunden. Så ska vi till exempel tillhandahålla 24x7x365 med 5-9 i procenttal i high availability, eller availability, så måste vi förstå omgivningen av där vårt system ska verka. Vi måste liksom ha något. Och till yttermera visso så är det ganska, kan jag säga då, att vi ofta behöver tala om för dem hur fan de ska bygga det här också. För de är kanske inte vana vid att bygga den här typen av distribuerade lösningar. Så att vad vi säger här nere är att på någon lägre nivå, här är de här vanliga nätverksnivåerna, ni vet OSI-nivåerna 1, 2, 3 här. Här nere kan vi saker och ting om data link technology. Lite ovanpå på nätverksnivå så kommer termer som protected backbone, ingress filtering, ja, routing, uppdelning i olika zoner. HA på nätverksnivå som är en viktig sak, till exempel om vi ska ha en webbserver så behöver den kanske vara dubblerad eller triplerad eller kvadruplerad, och då behöver vi ha stöd på nätverksnivå för att bygga high availability. På nätverkssäkerhetsnivån, ja, där behöver vi förstå hur kundens policy är om filtrering, om de har gjort ett stort öppet happy nätverk som Sun har gjort tidigare och som de flesta stora företag har gjort, eller om de har segmenterat. Vi har en kund som jag kommer att nämna här lite senare alldeles strax som just har den här segmenteringen redan gjord. Och väldigt bra liksom, tycker jag då. Men det fick vi problem för vi hade inte tagit hand om vårt eget. Vi hade inte rensat framför vår egen dörr ordentligt. Återkommer till det. Och sen är det ett antal, jag ska inte gå igenom de här. Det här är bara ett antal olika delar. De här är inte egentligen i olika, det är inte nivåer nerifrån och upp här. Utan det är ett antal funktioner som jag anser tillhör en slags applikationsbas då. Och vad använder jag den uppdelningen till? Jo, det är för att analysera och återigen och försöka få kontroll över säkerheten i systemet. Sen så kommer vi ännu flummigare då. Ja, vad ska vi ha för säkerhetsmodell då? Vad ska vi liksom, någon form av finsån då? Och jag vet inte om det är någon som läste säkerhetsböcker i slutet på 70-talet, men då fick man lära sig det här. Jag sa 70-talet verkligen, det är jättebra, det har inte hänt någonting. Men det gäller fortfarande. Här har vi en accesskontrollmodell då, där man, subject, det är en användare alltså, ska försöka komma åt ett object som är någonting, en fil eller en datamängd eller någonting, måste passera en referensmonitor, säkerhetssystemet, som tittar i accesskontrolldatabasen och lämnar spår i Nordic Trail databas. Och då tycker jag, det är ju helt meningslöst, det är självklart där, säger man. Ja, men det är ganska bra. Det är ganska bra att till och med göra en sån här självklar sak och säga att, men det här är våran säkerhetsmodell, och liksom ta lite key design principles på den här då, att den ska vara complete och den ska vara icke, man får inte gå förbi den och så vidare då. För att det får ett tänk in i organisationen. Och där kan ni också fråga om ni ska integrera ett system. Vad är er säkerhetsmodell? Hur är era tänk? Hur har ni fått in det hos era utvecklare? Ja, det är det här. Jätteenkelt kan det vara. Och var har vi lagt säkerheten i vårt system? Om vi ska komma ner till lite mer praktiska saker här, för så ni inte somnar totalt. Ni känner hur viktigt det här är, ja? Ja, det är bra. Skönt. Jo, vi har tre nivåer i vårt accesskontrollsystem som vi har lagt oss på. Det här är väldigt, väldigt vanligt. Det finns en lite ovanlig sak här kanske, men den kommer jag till. För det första då, autentisering, authentication och någon slags grundläggande accesskontroll, åtkomstkontroll. Och det är helt enkelt så att när man kör en klient och kopplar upp sig mot vårt system, ja, då ska man logga in. Det är vad som står där. Man gör autentisering, man bevisar vem man är. Självklart. Sen har vi en, om vi hoppar över mittennivån, så har vi en lite lägre nivå här där vi har filskydd på filer förstås, file access control. Vi har data object access control. Vi har lagt till en egen nivå. Vi kör inte Oracles eller database vendors, utan vi har en egen nivå där vi har lagt, man kan sätta ACL:er på dataobjekt, accesskontrollister. Och då kommer den första utmaningen. Många tänkte att det räcker. Vi har autentisering och så har vi skydd på dataobjekt. Men hur gör vi då till exempel om vi har någon som inte har rätt att läsa enskilda personers lön? För att det då, skulle då vara ett brott mot den personliga integriteten och mot besättningarna. Men han har rätt att läsa den samlade lönekostnaden. Okej, då måste jag lägga ett skydd här nere som säger att den här människan då som har loggat in, fått en roll, jag är manager, jag har rätt att läsa den samlade lönekostnaden, men jag har inte rätt att läsa individuella objekt. Då får jag, alltså det är ganska svårt att skapa ett sånt skydd bara här nere. Att, då får man ha liksom ACL:er som säger, ja, du får inte titta på den här lönefältet om inte det är så att du håller på att summera dem. Det är inte så jättevanligt att det finns sådana primitiver här nere i databasen eller på den här nivån, utan det är svårt att sätta filskydd på den nivån. Då är det mycket bättre att sätta ett skydd där som jag kallar för ödmjukt nog Application Level Operations Oriented Access Control. Storbritannien, de älskar när jag kommer med den. De skrattar varje gång och så ber då British Airways och så säger de att det här kunde vi nästan hitta på själva, sa de, den termen då. Vad jag menar med det här är att vi på applikationsnivå i alla ställen där man kommer in i systemet så verifierar vi operationer. Det vill säga, här, vi har en databas där det står att om du har den här och den här rollen så får du uppskjuta en flight. You may delay a flight. Vi har något som säger you may look at salary report. alltså på en hög nivå kan styra vad det är man får lov att göra i systemet. Och det är jättekäckt, för det tycker ju folk om hos kunderna också. Som, ja, men den nivån fattar vi, det här kan vi styra på, det här känns tryggt. Så att vi har lagt säkert, men visst har vi dataskydd här nere också. Vi måste ha accesskontroll här nere med, för att det finns saker och ting som inte lämpar sig att skydda på, såhär, när man säger vilka operationer en roll får lov att utföra. Det är till exempel om en flight kraschar då. Då vill man omedelbart begränsa åtkomst till den här flightens data, alltså flygningens data, inklusive vilka som är ombord och allting. Då sätter vi ACL här nere, accesskontrollister, och säger att ingen i hela systemet, oavsett vad du har för roll, får lov, eller det är några få roller som får komma åt data förstås då. Men då måste du ha en speciell behörighet för att komma åt detta. Så att ett komplement och ett tänk med vad man lägger vad här. Inget vatten, va? Min betjänt. Ja, han är bara på träning här alltså. Ni får snälla mot. Säger bara han inte här. Okej, okay. Så de här tre nivåerna är de våra huvudsakliga nivåer där vi implementerar säkerhet i vårt system. Och för att titta på den första nivån, det vill säga på autentisering här uppe. Ja, då är det ju ganska lätt att ta vissa saker här. Ja, hur ska vi göra med webbrowser-klienter? Alltså, det här är vanlig webbrowser som ska komma åt våran webbserver här. Autentisering där är ju trivialt. Det finns jättebra stöd för det. Det är bara att logga in, använda namn och lösenord. Tack. Hörde du väl ljög om dig? Ja, ja. Okay. Jag sa att du var min betjänt. Och, ja. Jo, så att autentisering är väl den lätta biten överhuvudtaget. Men ett problem uppstod då. Ja, vi ska ju då bygga en klient här som är lite tyngre, som gör saker och ting på klienten. För jag har ganska mycket grafik att presentera. Det är ganska bra att göra en lite tyngre klient. Inte bara ha en tunn klient, det räcker inte för oss. Så hur gör vi då? Ja, då måste vi ha en client-server-modell. Och det här är någonting som är, jag ska inte gå igenom alla delar här. Men vad vi gjorde här var att jag definierade en väldigt viktig kärna här. En slags plattform som kretsar kring en session. För det var upptäckt jag väldigt viktigt. Det var en... Om vi tittar på våra användningsfall som vi har, så var det viktigt att användaren kommer, loggar in och sen eventuellt senare på kvällen går hem då, om inte det är för mycket kaos. Men de användare kommer, loggar in och går hem. Det vill säga de startar en session. Så vi byggde all säkerhet kring ett begrepp session. Och det visade sig vara väldigt starkt. Så då förstärkte vi det genom att bygga stöd för detta i våra applikationslager här. Så vad vi har är att vi har på klienten en launcher. Det är jag som har ritat med, eller det är sådana här knappar, det är, så här ser det inte ut förstås, men det ska visa att det här är någon slags applikation man startar och stoppar, det vill säga man loggar in och loggar ut och sen startar man en session och sen sker all kommunikation mellan klienterna här uppe och servrarna här nere och inklusive databasen sker via den här sessionen. Men så sa jag förut att plattformen inte var nog, men här har vi använt en plattform. Här upptäckte vi att okej, vad ska vi bygga det här på då? Ja, det här är en J2EE-server. Och vi använder J2EE och web services, vi använder SOAP för att kommunicera här. Och det visar att, ja visst, det är bra med plattformar ibland. Här vann vi massa saker. Med hjälp av J2EE så fick vi ett antal olika capabilities i den här sessionsservern som vi ville ha. Vi ville kunna yngla av den och göra två och tre av den och så vidare då. Att vi valde J2EE var bara det att vi kan inte köra .NET. Om nu det hade varit ett alternativ, för att vi har klienter som inte är Windows här ute. Så att, eller det blir svårt att köra .NET då. Så Java var en mer... Vad menar naturligt val för oss som plattform. Vi har faktiskt stora flygbolag som inte kör Windows alls. Världens största flygbolag, gissa vad de kör för plattform? Mac OS. Det var jävligt häftigt att se det när vi var vid deras operationscentral. Alltså de liksom, alltså hade en massa gamla Macar som de körde med. Helt otroligt. De var ju bara gateways, inte en stor dator, så det spelar ingen roll vad det var, men det var lite fräckt ändå. Men så vi byggde en plattform här. Vad som händer i den här plattformen, den här tar ju hand om all autentisering. Och då blir det också ett ypperligt ställe att utföra lite IDM, Identity Management. För den här sessionsövern då, den kopplar sig mot vårat customer, eller mot kundens eventuella user directory. Alltså Windows AD här borta, eller Oblix, eller något annat system man har för att hantera användare. Kanske MIS, alla de här klassiska eller vanliga systemen då. Och då hämtar man då accesskontrolldata, det vill säga verifierad inloggning, eller hämta grupptillhörigheter och så vidare då, in i vårt system. Så allting passerar den här sessionsövern. Det är inte riktigt sant, för om kunden har en, om man kommer åt våra webbportal, så går det en liten annan väg, men man använder fortfarande samma säkerhetssystem i grunden då. Så att det här var en viktig sak för oss att definiera en client-server-plattform. Och det här löser alltså stora bitar. I det här projektet så fångade vi upp allting ifrån hur ska användargränssnitten se ut till hur ska inloggningen se ut? Hur ser själva username password-rutan ut? Och så vidare. Vi säger, vi gjorde den här user-centric designen. Användarna ska ha en känsla av att jag är i en session. Jag startar applikationer i den här sessionen. Sen loggar jag ut ordentligt och då är jag liksom säker. Då har jag gått hem. Så att det blir väldigt bra att göra designen utifrån användarperspektivet och basera den på en sån här client-server-modell. Så det var en viktig sak. Nästa steg då, och som är otroligt viktigt ur säkerhetssynpunkt, det är att man har olika vyer för olika roller. Och nu går det inte att se vad som visas här. Det är en gammal bild av vårt gränssnitt för en tracker då. Det här är en bild som då ska vara en tracker som sitter och jobbar och har då fått upp ett antal alerts här. Det är saker och ting som har gått åt skogen och som måste fixas. Det är alltså någonting som är inte illegal i systemet. Kan man någon som inte har kommit till en flight eller vad som helst, så har det blivit olagligt i systemet. Och när då en tracker högerklickar på ett objekt i den här vyn, så får man upp saker och ting som visa crew roster, alltså visa den här besättningens vad de gör för någonting, visa vilka trippar de är på, visa vilka flighter de är kopplade till. Så att man får upp ett antal detaljerade saker där. Och för det har den här personen rätt att titta på. Är jag en manager däremot? Ja, jag ser samma vy, men jag har en annan roll. Det enda jag får göra är att göra assign alert här. Jag får inte ens titta på dem, för det är inte min roll att titta på dem. Förstår ni vad jag säger här nu? Alltså, det här är kanske självklart för många av er, det tror jag är bra, men jag upprepar det ändå. Om man i gränssnittet bara visar de saker och ting som användaren får lov att göra, då har man ju vunnit halva kriget. Alltså, det är inte ens frågan om att den här managern kan titta på trippar, för han får inte det. Han har inte ens ett menyval för det. Kan man bara visa att man inte kan gå runt i systemet, så är det väldigt, väldigt starkt att liksom bara ge tillgång till det man får lov att göra redan i gränssnittet. Det gör ju också att man inte får 75 miljarder menyval, ni vet, i Microsoft Office eller någonting, när man håller på att leta sig vild på alla konstiga menyer. Så man får de menyerna man behöver, vilket också stärker säkerheten i systemet. Nu är det ju normalt så att en manager då kanske inte har en liknande vy, utan han har en helt annan vy istället. Det vill säga man ser, han vill ju se helt andra saker, och det stödjer vårt system också. Här var den här sign alert och han har högklickat på något objekt där. Så ska ni någon gång bli inblandade i design av system, så börja här när det gäller säkerhet. För att designa säkerhet utifrån ett användarperspektiv är det absolut starkaste man kan göra. Och är ni intresserade av det området, så kan ni skicka ett mejl till mig, så kan jag skicka referenser till massa forskning och sånt som faktiskt är gjort på det här området. Och det här förstärks av att min chef idag på R&D, hon har doktorerat i människodatorinteraktion på Chalmers. Så att hon verkligen hejar på det här också. Så det var väldigt skönt, jag behöver inte sälja in det eller någonting. På nästa nivå, eller på lägre nivå, så ser våra modell ut här. Det här är bara klipp direkt ur något white paper jag har skrivit. Vi har en modul, det säger inte så mycket mer än att på databasnivå så har vi en modul som gör accesskontroll. Vi har lagt till en egen sån. Vi har vårt basic access layer som ska skydda oss från olika databas vendors. Och det här är väl bara ett tips som jag vill säga till er, alltså att om ni ska bygga system, så att det är ganska dumt att lita på databas vendors egna säkerhetssystem, för att då sitter ni fast där. De är helt olika. Oracle har ett sätt att göra det på. Sybase har ett sätt och Postgres har ett annat sätt. Alltså, jag starkt rekommenderar, och det är för i och för sig för att vi tog det beslutet då, men att lägga någon slags eget system ovanpå. Abstrahera bort beroendet av databasvendor, men sen bygga ett eget säkerhetssystem på. Det är mycket bättre kontroll. Plus också att man vill kanske göra vissa saker snabbt, och då är bland de här säkerhetssystemen man lägger på databaserna, de lägger på ett evigt lager som du aldrig får bort, så att du alltid har den här lite långsammare accessen till databasen, lite långsammare transaktioner som kan vara fara. Men om jag då säger att man inte ska använda databasvendors mekanismer för ren säkerhet och åtkomstkontroll, så säger jag tvärtom när det gäller att bygga HA-lösningar. Här är en schematisk bild över hur vi bygger HA då, där vi har två stycken databasservrar här. Och det är alltså typ Oracles Real Application Cluster, ett klustrad lösning, Oracles lösning helt och hållet. På baksidan har vi det här vanliga man bygger med RAID och allt sånt där. Jag ska tråka ut det med en sån beskrivning. Vi synkar data till en off-site disaster recovery site. Observera vad jag gör här nu här inne. Jag har börjat prata om flum och fluff och säkerhetsmodeller, och så pratar jag i samma presentation här bara några minuter senare om HA-lösningar och disksubsystem och storage area network. För att bygga ett säkert system så måste man titta på hela systemet. Man måste försöka titta så brett man överhuvudtaget kan för att få kontroll över det här. Jag menar, det hjälper ju inte om inte jag har en bra HA, om inte diskarna fungerar, så hjälper det inte vilka mekanismer jag bygger in. Och kraschar systemet så är det ju borta. Så att både detaljer, bredd och djup, det är det som är utmaningen här. Och för att gå ner ytterligare på ett steg djupet då, så här ser det typiskt ut på nätverket då, hos en kund. Tar vi alltså mängden servrar, jag har bara ritat in massa olika typer av servrar. De säger ju inte så mycket till er här, men ni kan inte vara produkter, men det här är en switch då, en slags LAN. Sen har vi ett SAN här, vi har ett arkiv här, vi har testsystem som ligger på samma. Ofta så finns det en disaster recovery site på ett annat ställe på företaget. Det brukar vara en annan brandzon, det dikteras av företagets policy. Det här är ganska vanliga saker. Storleken på de här systemen är att det är allting från 10 till 200 datorer, alltså de kraftfullaste datorerna du kan hitta idag. Eller ja, fel, kraftfullaste enkla datorer man kan hitta. Vi kör med oftast på AMD dual CPU-maskiner och sånt där. Så att det är ganska mycket maskiner här, så lösningarna måste ju då inkludera att vad händer när några av dem går sönder och så, och det har vi ju lösningar som jag inte ska gå in på då. Men återigen, från hög nivå ner till låg nivå så måste man titta på hur systemet uppför sig. Det här är förvånansvärt, eller bra nog, det här är väldigt okontroversiellt. Det här är aldrig några problem att liksom få folk att titta på den här nivån. Men det kan ju vara många datorer där. Vad ska jag säga också, det här med Delta Airlines till exempel har 150 datorer som vi har där, som kör olika applikationer på. Och vi måste ju ha någon form av managementsystem också då. Och utifrån säkerhetssynpunkt så är detta kanske, jag menar, om user interface var väldigt viktig som designkriterier, alltså designdrivare i designen, så är ju det här med management och sånt extremt viktigt för att hålla det här säkert under ett tag. Så att vad vi har gjort då, lång historia kort, vi har ett paketsystem. Varje dator i systemet kör en process som heter PMON idag, det är ett löjligt designnamn, men vad den gör är att den har två uppgifter. Dels är det att installera sig själv, så att säga. Datorn installerar sig själv. Den hämtar en konfigurationsfil från en central plats i nätet, där är en central server. Och den hämtar sen ett paket, ungefär som man installerar RPM, ni vet, paket i ett Unix-system. Och sen så installerar den sig själv utifrån sin beskrivning. Sen det andra syftet den har är också att kontinuerligt övervaka varje process som exekverar i systemet och se om den går ner eller inte. Och det ingår i paketdefinitionen. Varje paket, varje komponent vi installerar har ansvar för att övervaka sig själv. Och först när jag drog det här så alla sa, ja men du Martin, fan, nu får du skärpa dig. Vi kan tala på att utveckla managementsystem liksom. Det här kommer ju ta 100 år att göra. Så anlitade jag en kollega till mig som heter Håkan Olsson, och han byggde en prototyp på detta på 36 timmar. Och sen så gjorde han en lite bättre prototyp, en lite GUI till på 36 timmar till. Så det blir ungefär 80 timmars jobb. Det var inte så jävla tungt att bygga. Det fanns massa saker att bygga där. För så att vi har alltså idag körande ett system som kan automatiskt installera med dependencies och allting, våra produkter här på, och som också övervakar dem. Så om någon leverantör säger till er att nej, det är det här med övervakning och sånt, det, vi håller på att ska utveckla det i version 12.18 och 2009, men vi har inte det än för det är så himla svårt, så är det bara att de är inkompetenta. Då hyr man mig, tänkte jag säga, men jag är ju inte konsult längre. Fan också. Ja. Nej, skämt åsido, gick alltså att bygga ganska bra grejer här ganska fort. Observera nu, högt och lågt. Vi rör oss över hela abstraktionsnivån här. Nu är vi nere på management av system. Och givetvis målet på något sätt ska vara då att installera en, kunna ta datorn här från Acme Computer, packa upp den, kanske installera, och det är ju pingvinoperativsystemet som vi kör ganska mycket då. Installera den och sen göra den automatiskt, få en automatiskt körande maskin. Och då kom nästa grej, det här var ju inte bara viktigt för kunderna, att vi ska automatisk installation, automatisk patchning och så vidare, och ha kontroll över alla datorerna i ett stort system, utan det här var ju viktigt även för att sätta upp våra interna testsystem. Vi har inte kommit hit än, kan jag säga med ärligt. Vi har prototypen som jag berättade om, och den fungerar bra, men vi har några steg kvar att ta. Och för att när vi ska sätta upp och testa de här grejerna, det är ett otroligt jobb att göra systemtester. Jag har beskrivit ett ganska komplext system för er, och det måste automatiseras på något sätt. Så det här använder vi även in-house för säkerhets- och kvalitetskontroll. Det här systemet då. Okej. En sammanfattning. Jag har ganska bra passat tiden, va? Ja. Ja, men vadå? Du får inte se så negativt på det. Jocke tycker att jag pratar mycket ibland, men om man älskar man ljudet av sin egen röst, så är det ganska skönt att stå här faktiskt. Förresten, var ni med på det? Har ni hört det? De brukar spela in dem här på ljudband. Gör det nu också, eller? Ja, häftigt. För att det var en sån här internetdagarna för några år sedan, stod jag och pratade om ungefär samma sak som Martin pratade om. Och så började med att jag älskar ljudet av min egen röst. Och det var ju några som tog den grejen på jobbet och klippte ut bara den. Och sen la in den på min dator. Det var inte så bra det att de kunde lägga in den på min dator. Så den spelade jämt och det var en säkerhetsmiss kan man säga. Men det var rätt skrattat faktiskt. Jag trodde först det var något som skrapade i hårddisken tills jag skruvade upp volymen. Liksom. Jag hörde liksom, jag hade skrivit av min egen röst. Sånt som händer när man har konstiga kollegor. Ja, någon av de här, jag vet inte. Sammanfattning här. Säkerhet då, det är både accesskontrollsystem, det vill säga det här med säkerhet mot intrusion och kvalitet. Och mycket av, när det gäller säkerhetsdesign är ju för att man vill ha redundans, man vill ha lastbalansering. Jag anser att det alltså ingår i säkerhetsdesign. Det ingår i mitt jobb att se till att det här blir ett balanserat och kvalitativt system. Och sen är det också så här att om vi tittar på den andra punkten, underpunkten här, vi har även då skydd mot, inte bara mot aktiva attacker. Det kanske inte är så, men sitter ju på ett flygbolag här, vi sitter ju långt inne och ibland faktiskt på en skyddad zon då, en skyddad säkerhetszon. Och vi sitter ju långt inne där och vi är skyddade och så, men misstag händer ju. Så vi ska alltså skydda oss mot misstag också, inte bara mot aktiva attacker. Sen då en flummening här, riktig säkerhet måste stödjas av in-depth architecture and implementation, there just is no short. Vad jag menar med den meningen där, det är väl egentligen det jag försökt säga här. Man måste titta på arkitekturen, inte bara på någon slags flummig plattformsnivå, utan man måste gå ner på djupet och titta på vad händer med hårdvaran, hur deployar vi våra system, hur patchar vi dem och så vidare. Man måste försöka titta på hela biten för att bygga säkerhet. Och sen då det här med att jag inför det här med, eller att vi börjar införa det här med att titta på nätverkssäkerhetsvy, det vill säga inte bara titta på API utan titta verkligen på protokoll också. Och det är otroligt viktigt som ett komplement. Och jag märker det när man kommer in mot utvecklare, och det har jag gjort som konsult också tidigare på andra företag, att de har komponenter och de har API, och det är främst för utvecklare. Och det är klart att vi ska ha det. Det är bra för utvecklare, de ska kunna utveckla bra saker, de ska få bra API. Men vi måste också titta på protokoll och dataformat. För det är där vi gör en stor och viktig del av säkerheten. Hur flödar data i vårt system? Vilka protokoll använder vi? Och jag glömde nämna en sak här förut, förresten, ursäkta. Här så sa jag ju att jag skulle nämna det här med att vi har en kund, Finnair, som vi håller på att installera system på nu, finska flygbolaget. Och där var det så att, där hade vi missat, sa jag. Och det var faktiskt att de hade en brandvägg emellan sina klienter. Alla användare sitter på ett nät och alla servrar sitter på massa olika nät. De har olika serveröar. Då fick vi en serverö då. Och så har de ett collapsed backbone med en brandvägg i mitten som implementerar sånt här segmentering som Martin pratade om. Och då idag så har inte vi den här fina modellen. Den kör inte än. Den ska installeras om tre veckor, en månad, den nya plattformen. Och en av designkriterierna då var ju att de var tvungna nu, för nu körde vi helt öppet blås, de var tvungna att öppna alla portar i brandväggen för våran skull. Gissa om jag skämdes, det är ju sånt jag har stått och klagat på leverantörer i 10 års tid. Så kom jag dit och liksom, så säger deras säkerhetsansvarig, en ung kille liksom, jo Martin, du vet att du har fått öppna alla portarna här. Och jag var på en konferens för 10 eller 5 år sedan där de sa att, där du sa att man inte skulle bygga såna här system. Det var skitroligt. Och jag som, okej, fixa. Så vad vi gör här också, förutom att vi har en modell då för att logga in och liksom att all kommunikation sen är utifrån den här inloggningen, så bestämde vi också att vi skulle ha det här som ett protokoll, och det ska vara riktat också. Så all kommunikation sker från klienten ner mot servern, och allting sker över en TCP-port. I det här fallet, ja, vilken vi vill då. Vi har definierat en egen port för det här då. Och bara för att kunna existera i ett sånt här nätverksmiljö där man faktiskt har brandväggar emellan de här. Så det gjorde vi också. Och det betyder till exempel att när man ska, om vi har saker och ting här nere som genererar events som en användare ska se snabbt där, ja, då måste vi på något sätt ha proxyobjekt här och här för att kunna skicka ett event hit som i samma TCP-session förs över hit och så vidare. Så att vi började göra en hel del bra grejer här för att få det här att fungera då, med att det är unidirectional, riktat åt ett håll. Så det var min presentation, och det här var avslutningen. Och det, som sagt, vad det jag försökte få förmedla, det är alltså en känsla över att när man bygger applikationssystem så måste man titta på det brett. När ni tittar på att införa och integrera applikationssystem, så ska ni kräva att leverantören har gjort någonting brett. Så. Nu är det frågestund, så att jag bara tackar för den här delen.